Då får vi hälsa er välkomna till ett ännu ett avsnitt av Erik möter. Och idag är det lite grann av en premiär. Det är första gången jag har med mig en aktiv björklövare, Joakim Fagervall. Välkommen.
Tack så mycket. Tack så mycket.
Vi tar det lite grann från början. Just nu sitter vi på ditt kontor i Björklövens kansli och dricker lite kaffe. Men du föddes i Kiruna, uppväxt i Tornedalen. Hur halkar du in på hockey?
Jag tror född i Kiruna räcker väl egentligen som just. För då var ju hockeyn väldigt, väldigt stor under den där perioden. Mina första år i Kiruna, det var ju tre hockeylag som var väldigt bra under den tiden. Så att jag tror att det och farsan var intresserad av hockey. Så att, sen fortsätter det egentligen under tiden även i Övertorneå då. Så att när jag började spela där. Så att jag tror att det bara fanns där. Även när jag är född i Kiruna så finns ju hockeyn precis. Den är ju lika vanlig som Malmen i Kiruna, hockeyn. Så att det var nog den enkla anledningen.
Hur gammal var du när du när ni flyttade från Kiruna?
Jag vet inte riktigt hur gammal jag var, men det var ju i grundskolan i alla fall någon gång, innan grundskolan där. Så att, sen flyttade jag ju tillbaka till Kiruna, till gymnasieåldern. Så att, med stora delen av min uppväxt här är jag uppvuxen i Tornedal, över Tornedal.
Hur var din barndom?
Bra. Jag tror att på den tiden så såg nog barndomen ut ungefär lika för de flesta, för då fanns det inte det utbudet man har idag. Men jag är väldigt, väldigt nöjd och har haft en bra barndom med mycket, mycket aktivitet.
Var det något annat än hockey som fanns där?
Jakt och fiske har alltid varit en stor del av min fritid, och så att jakten har alltid varit väldigt stor. Fotboll, jag var fotbollsmålis ett tag. Höll på med det som gick, skidåkning. Jag åkte rätt mycket skidor, jag åkte rätt mycket långlopp senare i tonåren. Ja, men det var de delarna som var mest. Skoterkörning var ju också en stort intresse då.
Jag hittade en intervju där du skrev att du trivdes bra i Tornedalen. Det var en rak och ärlig kommunikation. Vad menar du med det?
Jag menar inte att den bara är fullständigt positiv alla gånger. För det finns ju mycket, mycket, vad heter det, precis som det finns i alla andra städer. Men när man är uppvuxen så kommer man väldigt nära människorna. Och den som är rak och ärlig menar jag just med det här att man är ganska bra på att tala om för folk vad man tycker om människor på både på det gott och ont naturligtvis. Och det är ju, alla människor kan inte handskas med det där, men det passade mig ganska bra. Jag är uppvuxen i en sån miljö så att det passade mig ganska bra. Men jag tycker någonstans att just närheten till människorna, man känner de flesta, och gjorde man något jävelskap så fick man höra det. Det spelar ingen roll, det var inte alltid av sina egna föräldrar, utan det kunde vara granngubben eller gubben i byn, och det där gick ju som en löpeld om man hade gjort någonting. Så att man har ju, byn var full av poliser på den tiden tyckte man. Det var, alla visste allt, så att, både för- och nackdelar. Men jag tror någonstans den här präglar, just den här arbetarmentaliteten präglar just den delen av Tornedalen. Det, den som jag är uppvuxen, jag vet bara om den. Den var det väldigt, väldigt mycket som jobb var viktigt. Jag menar, jag hade en morfar som alltid frågade mig hur det har gått på jobbet. Resten sket han i. Det gjorde han naturligtvis inte, men det var det viktigaste. Jag hade varit i samma bransch som han, byggjobbare. Och han frågade alltid, han kunde ringa mig 2-3 dagar i veckan och fråga hur går det på jobbet. Så att för honom var det viktigt att man gjorde rätt för sig.
Hur har du präglat dig som vuxen, just den här raka och ärliga kommentaren?
Nej, men just den biten tror jag präglar mig mest, det där att man gör rätt för sig. Jag tycker någonstans att det har förändrats ganska mycket även i Tornedalen, men jag tycker att det har präglat mig väldigt mycket att alltid göra rätt för sig. Alltid, jag har varit orättvist hård med mina egna barn många gånger också, kommer jag på mig själv att det är ett lite annat samhälle. Men jag ångrar ändå inte det, utan jag tycker det är oerhört viktigt att man någonstans när man går och lägger sig på kvällen är väldigt stolt över det man har uträtt, oavsett vad det är. Men om man har gjort rätt för sig, det tror jag har präglat mig mest.
Men om vi går tillbaks till hockeyn. Du slutade spela i 20-årsåldern. Beror på hur man läser det. På vissa ställen står att du var för dålig, eller säger att du var för dålig, och vissa säger att det var ryggen. Vad säger du själv så här?
Jag säger att det var egentligen en kombination. Jag tror att jag tog ett beslut och hade ryggen hade jag problem med, men det går att spela hockey med dålig rygg. Men jag tyckte själv att jag kunde inte nå dit jag ville som spelare. Jag kände att jag var inte tillräckligt bra helt enkelt. Jag hade kunnat jobba hur hårt som helst och träna hur hårt som helst. Det var min talang. Det var att jobba hårt och verkligen gå all in för att träna hårt. Det var den absolut största talangen jag hade. Sen tycker jag någonstans, med facit i handen, så kan jag någon gång tänka att jag skulle ha fortsatt. För jag hade kunnat spela med en speciell spelstil. Den som jag hade. Och kämpa hockey, det hade jag kunnat gjort. Men också en annan sida säger att nej, det var lika bra att sluta där, för att jag känner att jag har gjort mer nytta som ledare än vad jag har gjort som spelare i ett lag.
Är det något du ångrar att du inte prövade på längre?
Nej, det gör jag inte. Jag var ganska klar då. Jag tyckte just då att jag var för dålig helt enkelt för att gå hela vägen och stanna någonstans mitt i och känna att jag kan bara nå dit. Det var inte min grej. Jag kände bara att man vill man vara, så vill man gå hela vägen och ha någonting att kriga för. Det kanske hade gått, det vet man inte. Men jag ångrar mig absolut inte.
Trots dålig rygg så tog du jobb som murare.
Jag jobbade som murare. Jag tror att det var en av anledningarna till att jag hade dålig rygg. Det stora problemet är att jag var ganska stor när jag var ung. Och var du stor i Tornedalen i alla fall, så var det bara lyfta. Oavsett hur tungt det var. Och det var ju allt från släktingar till arbetskompisar som sa, men ta i då för fan, kom igen nu. Och jag jobbade med sådana som inte satte fingrarna emellan med någonting, utan det var bara mycket tunga lyft, dåliga ställningar och fel mentalitet. Så gjorde man ju allt det där, jag tänkte inte efter, utan man slet oavsett tid på dygnet, så slet man i onödigt tunga grejer, även om det fanns hjälpmedel, men då skulle man ju visa att man verkligen klarade det. Så att det var säkert en av anledningarna till att jag idag sitter utan diskar mellan vissa koter. Så att, men det har inte egentligen varit något större problem efteråt, utan det var just då i det jobbet som det var väldigt jobbigt. Och det var heller inte anledningen till att jag slutade som murare. Jag trivdes väldigt bra som murare, men det gick inte att kombinera längre på den nivån jag hamnade i som ledare.
Men hur är ryggen idag?
Ryggen är bra. Den är bra, den funkar i det jobb jag har idag. Funkar den jättebra, men skulle jag gå tillbaka och jobba med byggnadsarbetare idag och vara med i något bygglag, så tror jag att det skulle bli hyfsat utskälld av gubbarna för att man var för långsam. Så att, nej, men ryggen funkar idag. Jag lever ett bra liv.
Jag såg en intervju som NSD hade gjort under din första säsong i Luleå. Då sa du att om du inte hade blivit hockeytränare så var präst eller polis nära till hans.
Ja, jag vet inte varför egentligen, men det mycket var att jag växte upp under min skoltid med en präst i Övertorna som heter Kalle Fredriksson, som var väldigt inspirerande människa, inte bara för att han var präst, utan för att han var en härlig människa, hade talets gåva och kunde hålla tal eller stå där i stolen och prata så att man blev intresserad, även om inte själva ämnet var intressant, men det var kul att lyssna på. Så jag tror att han var en inspiratör till just det yrket. Och jag gillar att lyssna på bra talare. Jag tycker det är inspirerande. Polis för att jag tycker också det verkar vara intressant. Jag har ju inte varit inne på yrket, men varit inne i verksamheten med vad heter nu, det militära lite grann. Och jag tycker att de gör ett bra jobb i samhället. Mm. Och det är väl egentligen det som hade inspirerat mig som polis.
Du sa att du inspireras av bra talare, och jag personligen upplever dig som det också. Att du har ju egenskapen att komma in och ta ett rum och vara lite auktoritär och Är det från honom du har fått?
Nej, det vet jag inte. Jag tror att det där är en vanesak. Jag tror alla människor kan bli på något sätt kan bli bra på att äga en situation. Det tror jag i alla fall. Men jag tror att det är som... jag gillar människor som man fängslas av, oavsett manliga eller kvinnliga personer som kan äga en situation. Och det framförallt så tror jag att man... Det som binder mig, det är att man känner en trygghet i vissa talare. Jag tror att det är talare, men i vissa ledare. Man känner en trygghet, man känner att den här går att lita på. Den här personen vet vad han pratar om, han eller hon pratar om. Den här personen inger den här respekten som jag tycker är O. Jag säger det i min karriär som ledare, så tycker jag fortfarande, om jag ska summera alla mina år som tränare, så är det fortfarande en gemensam nämnare till att det bra lag funkar, det är att man har en grupp som funkar. Och det är, sen får du ha vilka bågar och vilka uppspel och vilka försvarsspel du vill, men funkar inte gruppen så kan du rita en ko på den där tavlan och det kommer att funka. Och funkar den gruppen så kommer det ändå att gå, så funkar det. Så det går inte att få ihop det annars.
Om jag förstår det rätt, så var det just det som du fick uppleva när du gjorde dina utlandstjänster som FN-soldat?
Absolut. Jag tycker både första svängen som jag var i, där vi var i ett ganska tufft klimat. Inte rent att det var bomber som föll eller var krig på något sätt. Men det var ju, vi jobbade som i ett mine clearing team. Där vi röjde miner åt bönderna så de kunde bruka sin jord. Och det krävdes att man hade en grupp som man kunde lita på. Vi hade väldigt bra befälhavare och väldigt bra plutonschef där. Och det kändes tryggt att jobba där. Det var absolut inga problem på något sätt. Det var ett ännu större prov det här med gruppen. Det var i forna Jugoslavien när vi hamnade i ett tält med 9 man i en bergskreva. Det var egentligen ett ännu större prov på gruppdynamik. Och jag brukar säga att den gruppen, när vi åkte hem därifrån, den hade vunnit vilket SM-guld som helst i vilken sport som helst. Om man bara hade fått... var specialiserad i någon idrott, så hade vi gjort det på grund av att gruppen var så oerhört tajt. Det var tyngsta avsked man har tagit av människor. Det var när vi skildes från den gruppen. Och vi har väldigt bra kontakt fortfarande. Så att, men den gruppen hade vunnit SM-guld. Jag brukar jämföra med den och hitta. Men någonstans kommer man oftast i den känslan med ett lag. Och vi har varit där i vinter med Luleå Hockey när vi var helt obesegrad ett tag och kändes som att det är ingen som slår oss. Så då, när det infinner sig, då är man stark.
Men där och då fick ni genomgå lite krisen. Ni fick ju stirra döden i vitögat, bokstavligen.
Ja.
Kan de här kriserna hjälpa oss till att sammansätta sig?
Ja, men det tror jag. Jag skulle aldrig vilja att någon behövde uppleva det ögonblicket, typ när det här flygplanet kraschar och man får gå där och samla ihop människor egentligen på ett dåligt sätt. Men någonstans självklart så blir ju den här krishanteringen också sammansvetsande för en grupp om man är med om väldigt samma saker. Och man är just då är det enda man har gemensamt i hela världen. Att man är just där och då, och man är 9 svenska grabbar som håller på med just samma uppgift. Så att absolut, men jag tror precis som att ett gäng förluster i en hockeymatch som man hanterar på rätt sätt också kan skapa, precis som ett gäng vinster kan skapa en bra grupp om man får en bra kärna. Så att, men ja, det var en speciell känsla.
Men hur hanterade ni situationen? Det kan ju inte vara lätt att, som ung kille, att plocka reda på alla dessa lik.
Nej, det var det inte, men Sverige är fantastiskt bra på det sättet med just de här att hantera såna här situationer, även om Sverige är väldigt skonat ifrån att ha varit med, eller jag säger Sverige, men just då hanterade man det oerhört bra med de befälen vi hade, och de var oerhört bra på att se till så att man mådde bra i det här, och vi gjorde ett jobb, och just då när man gjorde det jobbet så kändes det mer som ett jobb som skulle göras. Sen fick man ju ta hand om det efteråt, men jag kan ärligt säga att jag har som aldrig tänkt på det på ett dåligt sätt, mer än att det var tråkigt för de människorna som drabbades, men inte så att jag någonsin har känt att det där skulle aldrig någonsin, jag skulle aldrig klara av det, absolut inte, utan tvärtom, jag tycker att man hanterar det på ett väldigt, väldigt bra sätt från svenska militär.
Hur påverkas du personligen, alltså in i själen?
No, inte just då, precis som jag sa, alltså det är ju ett minne som någonstans också det finns där, och på något sätt så har det ju någonstans stärkt den och blivit en, jag menar, det är en erfarenhet man själv säkert skulle klara sig utan, men nu har man varit med om det, och då får man se till att vända det till någonting som istället är positivt för en, och kanske kommer att vara någon hjälp någon gång i livet, det vet man inte, men just nu känns det inte som, det känns bara som en bra grej att ha med sig när man ändå har varit med om det. Det är bättre att försöka se det så än att försöka se det som en bara traumatisk upplevelse, för det var det verkligen just då, men inte längre.
Din dotter jobbar också som volontär. Är det något du kan rekommendera, att åka ut och se världen?
Ja, absolut. Jag supportar henne i det till 100%, och det gör den även hennes mamma Ia då, och just det där att det kan aldrig vara till mer än till gagn för ens liv och hjälpa andra människor och se andra delar av världen. Det går inte på något sätt att göra stor skillnad som enskild person i när man sitter här hemma, och man kan skänka någon krona, men jag tror någonstans att det finns ett värde i det när man kommer hem och ska bygga upp ett eget liv, att det faktiskt, det finns andra saker som någonstans, vi har det jävligt bra. Mm. Det ska man värdera, och det ska vi fortsätta ha. Det tycker jag är fantastiskt att vi har det så bra, men man värderar det ännu bättre när man har sett det med människor som i sin värld har det väldigt bra, men för oss skulle det vara nästan helt otänkbart att leva så att jag ser det bara som jättepositivt. Jag hoppas och för allt i världen att hon fortsätter.
Om vi hoppar tillbaks till hockeyn, så kommer du hem och tar över Övertorneås lag 92 och bor i Luleå och pendlar.
Ja.
Hur var det, den resan? Det är väl ändå, vad är det, 30-35 mil?
Det är 34 mil tur och retur. Ja, 33-34 mil tur och retur. Vi körde den nästan varje dag.
Ja.
Jobbade som murare på dagarna. Och sen träningen då i Division 2 var ju lite senare på kvällarna, så att det gick ju, man hann ju till träning. Nej, men det var också en resa, just den här mil har aldrig någonsin varit något hinder för mig att köra bilen och sånt där. Det har det aldrig varit, men jag tror någonstans att det var ett tecken på att jag tyckte det var så otroligt roligt, för jag tänkte aldrig på resorna överhuvudtaget, utan det var mera när man kommer fram och får jobba med de här bitarna, det var det som man brann för. Men det var ett speciellt år där. Jag träffade ju min fru precis under den perioden då. Eller nuvarande exfru då, så träffade vi under den perioden. Så att, det var en lycka på många olika sätt naturligtvis. Både som jobb och sen att vår familj startade där.
Men hur kommer det sig att du hoppade på uppdraget då? Var det något du hade gått att fundera på att bli hockeytränare, eller var det bara som en blixt från klar himmel?
Nej, det var nog lite grann att jag, när jag kom hem från de här tjänstgöringarna, så kände jag att hockey låg mig varmt om hjärtat i och med att jag hade spelat hockey. Men någonstans så kände jag att bli ledare. Sen hörde de av sig till mig, de som jobbade i föreningen då, som kände till mig och frågade om jag var intresserad av att kliva in, som började som assisterande där i A-laget, och jag var juniortränare i, jag hade båda lagen hade jag det året, så att det gick att kombinera. Man till hade huvudtränare i juniorlaget och assisterande tränare stundtals i A-laget, så det var ju en konstig kombination, men det gick att kombinera till att jag sen blev A-lagstränare då, så att jag tror det föll sig naturligt egentligen i just det att man ville vara ledare och vara intresserad av hockey. Så att det föll sig väldigt naturligt.
Och redan då var du konkurrent till Roger Rönnberg i kalottligan.
Ja, exakt. Han tränade Brooklyn Tigers då. Och jag tränade Övertorneå. Så att, ja, det var, vi gjorde våra första dueller mot varandra då. och ledde faktiskt ett landslag ihop då, som kalottligan, svenska sidan, satte ihop ett svenskt lag mot mötte finska, det bästa finska laget. Så ja, det var en häftig upplevelse just då.
Sen var det en lång flytt till Vimmerby. Hur kom det så att de hörde av sig? Det kändes ju inte det mest naturliga att ett lag 150 mil från ska höra av sig.
Nej, och inte med dem. Hur på att säga, internet fanns väl knappt då, utan det var väldigt nytt. Så att, ja, jag har frågat det där många gånger. Ingen har kunnat svara exakt hur det gick till. För att det var förmodligen hade det någonting med någon tränarutbildning att göra. Och man gick ju utbildningar i den vevan. Någonstans där. Och det vart ett telefonsamtal. Så åkte jag och Ia ner för att kolla på Vimmerby. Och ja, vi bestämde oss då att vi flyttade ner. Och det behövdes inte mer än så då. Några månader senare så gick flyttlassen ner. Och det var egentligen där det riktigt starta hockeylivet, om man säger. Inte på något sätt att det inte gjorde det över tårna, men just det här resandet, vad det innebär att vara tränare och resa. Så att där började.
Du fick ju en halvtidstjänst som tränare, och så eget initiativ så hittade du ett jobb på ett behandlingshem som du säger har präglat dig också som människa.
Ja.
Hur?
Det är väl dels var det att lönen räckte inte till att bara träna Vimmerby, utan och sen den rastlösheten och inte göra någonting på förmiddagarna, och för att det här hade vi ett lag som jobbade fullt ut och vi tränade fem på eftermiddagen. Stenbäck i Linnégården, jag träffade chefen där och sa att jag var intresserad av att börja jobba. Eva Murman hette hon då vid det tillfället då. Vi skapade tycke för varandra på det sättet att hon gillade det hon såg, och jag fick en anställning efter en kort tid provanställning, fick en halvtid där. Jobbade väldigt mycket, trivdes väldigt, väldigt bra. Människor som från totalt utslagna till på väg att återrehabiliteras. Så att det är också en sida av samhället egentligen, precis som det är. Men man fick se den från väldigt nära håll.
Vad i din livserfarenhetsryggsäck har du stoppat ner från tiden i behandlingshem?
Att det är en väldigt, väldigt skör tråd man gick emellan just att hamna. Man hör på de här människornas öde, så var det inte väldigt stor skillnad till att man själv kunde ha varit i samma situation. Det var väldigt små marginaler som skiljer det där. Och att tryggheten i hemmet är oerhört viktigt. Det kändes som att, skulle jag säga en enda så anledning till det, så skulle jag säga att den stora anledningen till att vissa satt där och andra inte gjorde det, det var hur man hade uppväxten och hur man har trygghet hem.
Men det vart några år i Vimmerby, sen blev det som assisterande tränare i Boden, sen gick flyttlassen till Oskarshamn, Växjö, och sen blev det här i Umeå och Björklöven. Och det var här ni slog ner era bopålar, som du sa en gång. Hur kommer det sig?
Umeå är ju anledningen. Umeå är en fantastiskt fin stad. Det är också en av anledningarna till att vi sitter här och gör intervjuer nu. Umeå är en fantastiskt fin stad. Vi trivdes väldigt bra när vi kom hit. Barnen var i den åldern som det kändes som att nu ska vi försöka ge dem den tryggheten om att växa upp där de får skaffa sina kompisar och få ett liv i ungdomen och i tonåren och ha någonting att se tillbaka på som en fast punkt. Och då såg vi inte resan hit som någon nackdel, utan snarare som en erfarenhet för dem, och just det där att skapa kontakter och bli sociala människor och öppna. Men jag tror känslan, vi bestämde oss ganska tidigt när vi kom hit, utan att, i det här jobbet, om man kan bestämma sig för någonting, så gjorde vi det ändå. Vi köpte sommarstuga, vi köpte ett radhus och bestämde oss för att det här kommer bli basen. Oavsett vad mitt jobb tar vägen, så kommer det här bli basen. Så att, det var nog den enkla anledningen. Vi kände att, inte att det var nog, men att det kändes rätt.
Men vad tänkte du då när Björklöven hörde av sig då, innan ni bestämde er för detta?
Björklöven hade en lång tid till varit ett av mina lag som man följde som ung, när så bra det gick att följa det då. Men mycket av spelare som for från Kiruna som man kände igen spelade ju bland annat i Björklöven då. Och det blev någonstans, så blev det en ganska skön känsla. Jag kände att ja, det är ett av lagen som jag funderar på att jag vill träna. Och när Janne Karlsson ringde till mig så kändes det väldigt naturligt. Jag, precis i samma med, jag har varit erbjuden en förlängning med 2 nya år i Växjö. Men den funderade jag inte ens på överhuvudtaget. När Löven hörde av sig så kändes det som att absolut. Utan att säga det till Janne så kände jag bara att hur snabbt kan vi skriva? För det kändes som att det laget vill jag träna. Att, det kändes väldigt, väldigt bra.
Men var det... Då var det ju ett ständigt topplag i Hockeyallsvenskan. De hade åkt jojo upp och ner från elitserien i Allsvenskan, eller SHL som nu mer heter, under början av 2000-talet. Var det en liten stolthet att få frågan?
Absolut, jag tycker det. Av de lagen jag hade tränat, inget ont om något av de lagen, men Växjö var relativt nytt. Oskarshamn hade vi ju varit topplag med, bland annat slagit ur Björklöven i någon playoff och vunnit dem i serien. Så att det var ändå som att Björklöven i Allsvenskan klingar väldigt, väldigt bra. Och det var nästa steg att träna ett lag som i en stad som brinner för sin hockey oerhört mycket. Så det kändes, ja, det var en grym stolthet. Och första gången kom jag hit när jag skrev på pappren och vi satt här och pratade, så kände jag mig, ja, det här var en milstolp i karriären.
Nu är det ju snart 10 år sedan det spelades kvalserie här i den här T3. Och det var ju du och Eje Nyman som ledde laget, men det var ju väldigt, väldigt, väldigt nära att ni skulle åka ur playoff mot just Växjö. Vad kommer du ihåg från den playoff?
Jag kommer nästan ihåg allt i detalj. Just den grejen var att vi var ett lag det året som knappt hade förlorat någonsin i slutet av matcherna. Så någonstans så fanns det en trygghet. Vi hade Bergmark och de här killarna som någonstans var otroliga matchvinnare. Med sin karaktär, både som individer. Och vi hade ett ruggigt bra lag med Ragge och Marre. Och det var ett riktigt bra hockeylag. Så det kändes ett tag som att fan, kommer vi att räcka? Jag kommer ihåg precis känslan när jag och Eje sitter och pratar om det här, och Växjö kändes så otroligt stabil. Men helt plötsligt så vände det återigen till våran. Det var liksom det året hur det hade sett ut. Vi vann slutet av matchen. Vi var otroligt starka och skapade situationer framför mål och mot mål. Så att jag kommer exakt ihåg känslan när Ragge slår in för kvitteringen. Eller för 5-4 mål tror jag det blev. I övertiden.
Det var väl Bergmark som kvitterade, va? Så att det blev
Bergmark kvitterade, ja. Brian Defoe var inblandad och Bergmark och Gestrin. Och så visste jag med all säkerhet att dagen efter kommer vi vinna den matchen. För det kändes, Växjö, de bröts av just då. Deras tro på att de kunde slå oss, den försvann ju med Ragges mål där. Och jag kände, jag var nästan, jag hade kunnat betta hur mycket som helst på att vi kommer vinna imorgon.
Jag var ju själv på isen den matchen och det kändes ju verkligen, eller jag tänkte ju nu tar säsongen slut, men på något vänster så lyckas ni hitta kraften. Vad sa du någonting eller kom det bara automatiskt?
Nej, men jag tror att det var en stark kärna i vårat lag. Vi hade jag har ju nämnt några, men både Erik Andersson och Erik Forsell, och det var ju ett fantastiskt lag med en grym målvakt. Så jag tror att det fanns. Vi hade en målbild om att vi skulle spela i kvalserien. Vi hade en målbild om att vi eventuellt skulle gå upp. Och jag säger eventuellt för att det var inte uttalat, men vi i gruppen pratade om att har vi tagit oss till playoff så kommer vi att få möjligheten att spela SHL eller elitserien som det då heter. Vi kommer att få möjligheten att göra det. Nu har vi tagit oss så här långt. Och nej, jag tror att det bara fanns en inre kraft i det laget som gjorde att vi tog de här viktiga vinsterna.
Om man ser på säsongen innan, så ni hade ju stort sett ingen spelaromsättning till. Det var gamla rävar som Jörgen Hermansson och Jesper Jäger som hade eller Hermansson har lagt av, Jäger fick sluta för att de var för gammal. Sen var det nuvarande sportchef Daniel Johansson och Adrian Aling och så Michaelis Redlis som hade lämnat. Och sen var det egentligen bara påfyllt med egna produkter som sedermera blev JVM-spelare. Hur viktigt var det att få behålla den här stommen?
Nej, men det var jätteviktigt. Ja, vi fick in Johan Forsberg. Mm. Och Brad Defoe under säsong och Magnus Gestrin. Mm. Jag säger det var kontinuitet. Kontinuitet bygger vinster. Så är det. Och jag säger det. Det Janne gjorde den sommaren med laget var ju säkert... På många så tyckte att det fanns mycket fel, men många tyckte det var mycket rätt. Men för gruppen var det jävligt rätt. Det visade ju sig när vi startade och spelade. Vi var nästan oslagbara från början i och med att gruppen var så oerhört tajt. Så att jag sa det många gånger till EI att det var ju som ett självspelande piano från start, för att det var ett lag som gick. Vi hade satt in lite nya moment ihop med Janne i spelet och allting bara funkade. Mm.
Jag vet, det var ju ganska mycket ramaskri över att så pass två rutinerade herrar på backsidan hade försvunnit och så var det bara påfyllt med juniorer.
Jajamens. Jo, det var ju jätte... Vi hade ju fyra eller fem spelare som var juniorlandslaget just då. Mm. Men just då var det rätt. Jag snackade faktiskt med Jesper Jäger om det igår just att... Men just då var ju det rätt för det som hände. Ibland vet man inte. Det kunde också ha blivit helt fel. Mm. Men just då blev det rätt genom att ersättarna kom. Och kom snabbt. Mm. Och samtidigt kändes det konstigt. För då får Jesper till Timrå. Och så tror jag han spelade slutspel med Timrå. Ja. Så det var ju hur häftigt som helst. Det blev ju en vinst för han och en vinst för Björklöven. Så att, nej, det var en fantastiskt rolig säsong. Men framförallt så var det ju kontinuiteten. På fysträningen, kontinuiteten på truppen. Det som byttes ut var ledningen i tränarna egentligen.
Sen säsongen efteråt var det ju inte riktigt lika framgångsrik, men ni var ju ändå med i serietoppen.
Ja, det var vi. Och sen ett väldigt surt uttåg mot Borås i playoffet.
Och det var ju som att det var lite kaos eller stressigt i hela föreningen.
Ja, jag tycker att jag har sagt det många gånger att vi kunde inte hantera att vi förlorade mot ett lag som Borås som då toppade, hade sitt livsform topp och spelade sin livshockey. Vi kunde inte hantera det i och med att de hette Borås. Jag tror att hade det laget heta någonting annat, AIK eller något annat, vi hade kunnat hantera på ett annorlunda sätt, då hade det inte blivit den kaosen. Nu blev det extrem kaos och det hängde ju i och det blev stressigt och man tog beslut i affekt där man rev sönder det här laget som egentligen var kontinuiteten och ryggraden. Så att, och det var ju inte en enskild person som hamnade i det, utan vi hamnade i det som förening.
Ja, men alltså,
vi hanterade det dåligt.
Allt från fans till sportchef, allt var ju som helt kaos.
Jajamens. Och jag säger det fortfarande. Anledningen var att det var just dem vi åkte ut mot. Hade det varit etablerat lag vi hade åkt ut mot, hade det aldrig hänt. Ja, vi kunde inte handskas att vi förlorade mot Borås. Nej. Som var väldigt, väldigt bra.
Men ändå så får du ett nytt tvåårskontrakt på bordet som du skriver på.
Mm.
Och sen i oktober så börjar... Det går ju knackigt för laget. I oktober så börjar du få nattliga telefonsamtal.
Ja, och några tyckare.
Hur var det?
Jag kommer inte ens ihåg det, så det kan inte ha varit allt för jobbigt. Utan... Men det var ju en upplevelse som inte hade varit... Jag hade ju haft någon sån där incident i Växjö när jag hade rensat lite spelare, gamla spelare, profiler därifrån, så var det väl någon som tyckte till om någonting, men... Det är klart det är aldrig roligt, men jag upplevde väl inte som sådär att det är klart de älskar sitt lag och ville väldigt mycket, men däremot är det ju inte okej självklart, det är det ju inte, men jag upplevde det inte som något trauma för varken mig eller min familj.
Nej. Sen går det ju bara drygt en månad så får du sparken. Hur var det beskedet då?
Jävligt tungt, oerhört tungt. Jag kände det som ett stort misslyckande under den när jag fick det. Det är några få gånger jag har känt att jag faktiskt rent grät i frustration, för att jag visste någonstans att det fanns en vändning. Och jag kände att jag är inte bitter på det Björklöven gjorde då. Jag var med lack för att vi inte hade fått ihop det riktigt som grupp. Och vi var ganska många nya spelare. Men det var ett jävligt tufft besked att få, att man inte längre var önskvärd. Och det, men det, även om det tillhör branschen, så var det tufft.
Mm.
För jag tycker någonstans att vår placering just då var inte alarmerande. Jag tror vi var 6 eller 7 låg vi, men vi förväntades ligga 1 eller 2. Så att det var tufft. Det var tufft.
Sen går det ju drygt ett år. Du har ju fortfarande en kontrakt med klubben. Så är det Kari Eloranta som får sparken och du hoppar in igen. Och då är det ju verkligen krisläge. De ligger nästan sist på.
Tror de låg sist. Ja. Den är sist eller näst sist.
Hur tänkte du då? Tvekar du att...
Nej, inte en sekund. Jag kände från laget att laget ville ha mig. För mig var det viktigt att de som satt i styrelserummet när det här beslutet togs, att de alla satt med handen uppe, att de ville att jag skulle komma tillbaka. Det var väldigt viktigt just då för mig. Och jag menar, jag hade säkert kunnat hantera det även om någon inte hade. Men det kändes som viktigt att det var inte bara för att jag hade lön från klubben, utan det var för att de någonstans kände att jag kan göra någonting åt det. För det kände jag själv. Jag kommer ihåg när jag satt med Lina Bergström. Hon satt och intervjuade mig när jag hade klivit på det där. Och vi satt hemma i bostaden på Björnbergsvägen. Och jag kände bara att jag vet att vi kommer att vända det här. Och jag var helt säker, inte mest för min egen skull, att jag skulle vända det här. Men jag visste att de spelarna som var i laget kommer att göra det här. För att jag upplevde att de ville ha mig tillbaks. Vilket vi också gjorde. Jag tror vi hade 4 eller 5 raka vinster där. Och som gjorde att man tog sig upp ur. Jag tvekade aldrig, inte en sekund, inte. Jag kände bara att jag var inte klar med jobbet som när jag fick året innan. Utan här kändes det som att här kan jag ta över igen och lyfta det. Och det gjorde vi. Vi fick det på säker mark.
Var det främst, du pratade ju om gruppdynamiken. Var det främst det du jobbade på när du kom in? Eller var det namn att du kan peka på?
Nej, jag tror att det var mest det här med att skapa en tilltro i gruppen. Att det var ett bra hockeylag, tyckte jag, som har sett det från sidan. Och vi hade ett juniorlag, jag och Sampa bredvid. Och man har ju alltid synpunkter bredvid, men jag tyckte verkligen att det fanns kapacitet i laget. För det var ett skickligt lag. Vilket också visade sig sen att det fanns. De var ju skickliga, men det är lätt för ett lag som börjar gå i en spiral åt fel håll. Och någonstans få stopp på den. Och det är, en sån gång kan det vara läge att byta ledarskapet, eller i alla fall tillfälligt om inte permanent, för att någonstans stoppa det. Och just då lyckades vi göra. Det är inte alltid man lyckas, men just då lyckades vi få stoppa blödningen och vända, så att det vände åt andra hållet istället.
Ni klarar ju målet att hålla det kvar, men sen brakar helvetet lös. Klubben går i konkurs, som hävs. Märkte du av någonting som tränare?
Ingenting. Jag vet att jag fick en fråga om förlängning där i ganska tidigt. I och med att vår säsong tog slut i februari, tror jag. Jag var meddelad Mattias Lundberg ganska tidigt att jag inte var intresserad, utan jag var intresserad av att gå vidare. För jag kände just då att då var jag klar. För att jag kände att jag fick gå året innan. Jag fick ändå någonstans vara med och göra någonting bra för Björklöven i slutet av året därpå. Och jag kände att nej, men jag var klar. Jag ville testa jobba någon annanstans. Och just då kändes det absolut inte på grund av det. För jag hade ingen aning. Och det kom som en ren chock när jag läste tidningen eller fick höra rykten om att fan, vilken konkurs. Det var en god vän till mig som tränade laget då. Det var dit satt Jens Hellgren. Mm. Så att Det var en chock just då, så att, som för många andra säkert.
Konkursen upphävdes ju och du drar till Ryssland med Sasha Bielski. Hur kommer det sig?
Sascha hörde av sig till mig med frågan om jag var intresserad av att hänga med honom och jobba med han i Ryssland. Och samma sak där, ungefär som hela mitt liv har varit, just det där med att fatta snabba beslut. Så gjorde jag även den gången, så jag sa det absolut. Jag satt i båten i stugan när Sascha ringde. Satt jag i hamnen där, och det var ganska sent faktiskt, det var i juni kanske. Jag hade ingen jobb för tillfället, och då ringde han och frågade, är du intresserad av att hänga med till Ryssland? Och jag bara, absolut, svarade jag på frågan innan frågan var färdigställd. Så att,
utan att fråga familjen?
Hon stod på bryggan, familjen där. Och hon visste hur desperat jag var efter ett jobb. Och vi var förberedda, så att vi hade ju pratat om det här, att det kan bli någon annanstans. Men just då visste man som inte vidden av det här med Ryssland heller, just att det är ingenting man åker inte över helgen hem, utan men det var så, tackar vi säger jag, för det var vi som tackade ja till det jobbet. Men det var en häftig upplevelse, just det momentet.
Och i min journalistiska karriär så får jag ju uppleva det sjukaste jag har varit med om. Jag och dåvarande sportchef på VF, Niklas Westman, var ju på reportageresa i Ryssland och hälsade på dig när Sascha har fått sparken och du har tagit över. Och du får sparken när vi är där.
Ja. Jag var ju ensam tränare där i 2 månader, tror jag, ungefär. Ja, måste ha varit 2 månader.
Mm.
Och vi går väldigt bra, så det var en ologisk sparkning.
Ja. Jag vet, kvällen innan så äter vi på en restaurang och så frågar vi, får du sparken imorgon då, om du förlorar? Och så säger det finns ingen som sitter så säkert som jag.
Ja, då har vi vunnit. Jag tror fan vi är tvåa i serien. Då har vi gått från 8:e-9:e plats till att vara tvåa i serien. Och så, jo, den precis så kändes det. Det hade ju aldrig hänt någon annanstans på jordklotet att man hade fått gå då, om man inte var en fullkomlig idiot, självklart. Ja. Och det visste jag att jag inte var vid det tillfället i alla fall. Och så att det var ju otroligt, helt sjukt. Och den matchen som utspelade sig på grund av att jag fick sparken just. Mm. För vi vinner dagen innan och förlorade dagen efter. Och så,
ni möter Kristal Saratov, förlorar med 11-5.
Ja, och seriens sämsta lag, tror jag det var ju vid tillfället. Vi hade slagit dem borta med 7-1, tror jag, och förlorade 11-5 på hemmaplan. Vi har målvakten som står och flyttar sig i målet i stort sett. Det ser totalt jävla skotträdd ut, helt plötsligt.
Ja, alltså, jag som såg matchen, det var ju, ni hade ju 2 svenskar och de var ju bäst på banan. Ja, men ryssarna, man verkligen såg att antingen de mutade eller så.
Ja, nej, det var en helt sjuk känsla.
Men alltså, hur kändes det i båset där och då? Det måste ju vara en fullkomlig maktlöshet.
Ja, men det var det. Jag bytte målvakt 3 gånger under matchen. Det har ju aldrig hänt. Så att samma målvakt kommer in 2 gånger och man har fått läxa upp han i bås och sen nu får du ta en puck jävel, helt enkelt. Det hjälper ju ingenting, utan, och det här är ju spelare som har spelat i KHL. Så att, nej, det var en bizarr situation. Och dagen efter får man sparken, så att det fanns ju förmodligen fast någon koppling till.
Där och då så trodde du ju, sa du ju då i intervjun till oss att du trodde att din svenska ledarstil var ditt fall.
Ja, men jag tror det. Jag tror någonstans att just det här att skapa grupp, skapa en grupp som jobbar tillsammans. Jag tror någonstans där att det var inte intressant egentligen. Just då, jag tror det är annorlunda idag faktiskt lite grann. Och att man var på något sätt väldigt mänsklig med de här spelarna, och det var inte de van vid. Så att jag säger fortfarande att det var inte deras system som var fel, det var mitt sätt att leda det på just då som var kanske inte helt rätt. Men det hade funkat ganska bra innan, men det kanske inte var väldigt omtyckt i ledningen på det sättet att man gav spelarna lite frihet. Man gav dem belöningar för vinster.
Mm.
Det var inte helt uppskattat. Men det var inte deras system som det var fel på, utan det var mitt sätt att leda det på i deras land. Så att det här handlar ju om att ta seden dit man kommer lite grann.
Vad är det du tar med dig från den lärpengen då?
Att vinna är allt på den nivån. Det var väldigt viktigt där. Ja, det var ju folk runt i organisationen levde på vinstpengar. De hade ingen kontrakt, de levde på bonuspengar. När vi vann så fick de lön. Och där fick man verkligen reda på hur oerhört viktigt det är. Det har alltid varit viktigt att vinna, men där var det på liv och död. Det var bröd på bordet om vi vann, och eller förlorade vi så var det något annat.
Flyttlasset går hem och du tar över Tingsryd, sen hamnar du i Västerås, och efter drygt 20 år i Hockeyallsvenskan så får du ett SHL-erbjudande.
Ja.
För du hade sagt redan i Övertorneå att om 8 år så ska jag stå i Elitseriebås, men ja. Det tog 20. Hur var det att få den frågan?
Häftigt naturligtvis. Jag hade ju varit och naggat på den lite grann tidigare med två klubbar. Lätt för frågan, inget konkret. Sen så ringde ju Osten till mig under min tid i Västerås. Det var som lite svårt att greppa det att man skulle få just möjligheten att träna det laget man har följt närmast kanske. Och därifrån man är, från Norrbotten, och träna Norrbottens stolthet, Luleå Hockey. Så att det var ett häftigt telefonsamtal, och det var en häftig upplevelse just att skriva för Luleå Hockey. Så att, ja, en mäktig känsla.
Om du sammanfattar tiden i Luleå då?
Jag tycker att första året egentligen, tabellmässigt, så gör vi en ganska medioker säsong, hamnar åt. Där. Vi vinner CHL-guld, det är det som kryddar tillvaron och gör att det blir en hyfsad säsong. Få vinna Champions Hockey League, det kändes fantastiskt bra. Sen gör vi ett helt okej slutspel. Vi drar Frölunda till 7 matcher. Förlorar sista avgörande i Skandinavium. Jämnt slutspel. En säsong som var så där tycker jag ändå. Jag tycker vi tappar för mycket mark i november, december för att vara en topp. Vi ledde serien efter 7-8 omgångar och sen tappade vi för mycket. Så att året OK, inte mer. Lite minus på försäsong. Eller på grundserien. Årets säsong som har gått precis nu har vi en oerhört tuff inledning. Vi har ju 18 första matcherna där vi har 20 poäng. Och det är ju under all kritik. Vi ligger 11. Egentligen. Men det handlar ju bara om den här gruppdynamiken och vi har inte fått ihop laget tillräckligt mycket från start. Vilket visar sig sen att sen börjar det funka helt plötsligt. Och efter 18 omgångar så är vi det hetaste laget i omgång 52. Där vi tar 11 poäng mer än vad Frölunda gör under hela den resan. Och jag jämbörde med Skellefteå från omgång 18 och framåt. Så att vi går från en 11:e plats till en 4:e plats till slutändan. Vi var trea i nästan 3 veckor ett tag och tappade den egentligen i sista omgång. Så att säsongen som var till semifinal, åkte ut i kvarten mot Frölunda i CHL, åkte ut i kvart eller i semi mot Frölunda i, som säger det mera, vinner SM-guldet. Så att en okej säsong. Har man mål att vinna så är det inte fullt godkänt, men det är en okej hockeysäsong och det vet jag att även Luleå Hockey tycker, så det är inte ensam om att tycka. Så att okej, men inte bäst.
Och om man ska bli lite personlig, så under den här tiden så skiljer du dig med din fru, och du säger att det är ditt yrke som du har kostat ditt äktenskap. Hur?
Ja, men så är det.
Kan du utveckla det?
Nej, men just att jag tillsammans med besluten med henne och familjen, så har jag ju tagit jobb och bland annat Ryssland och Tingsryd, Västerås och Luleå. Jag har ju varit borta i nästan 7 år. 6 år kan man säga på annan ort att jobba, och då vårdar man inte sitt förhållande. Då vårdar man heller inte ett äktenskap på bästa möjliga sätt. Och det är självklart det är två människor som är delaktiga i beslut, men hade jag valt en annan yrkesväg i livet så kanske det hade sett annorlunda ut. Det finns inga garantier för det, men jag har inga problem att ta ansvar för det, även om det är jävligt tråkigt. Men det är jag som har lämnat boet, om man säger så.
Har det varit värt det?
Jag ångrar det absolut inte, det gör jag inte. Och det gör jag av den anledningen att jag är jävligt stolt över det yrket som jag har och det som jag har åstadkommit från i hockeymässigt. Det är jag oerhört stolt över, så det skulle jag aldrig ångra. Och det vet jag att inte familjen heller skulle säga på något sätt, utan de har också haft ett bra liv. Vi har fått se mycket tillsammans, men om det ska vara värt det, jag tycker det är en bra fråga, men det är oerhört svårt att svara på det. Däremot så väljer jag att säga att jag ångrar inte det jag har gjort. Även om det har kostat mig oerhört mycket, så ångrar jag inte.
Men då hade du ju kämpat 20 år för att ta det till SL. Det kostar ett äktenskap. Och nu är här i Björklöven igen.
Ja.
Vad om detta?
Väldigt enkelt. Första kontakt jag hade med Björklöven, då hade jag redan bestämt mig för att jag inte skulle vara kvar i Luleå. Jag kände att jag var klar där. Och sen hörde Fredrik Åkerblom hör av sig till mig och presenterar en helt fantastisk roll egentligen i Björklöven och det sättet. Och sen ligger Björklöven med väldigt, väldigt varmt om hjärtat. Och det är en klubb som jag tycker borde kunna vara så mycket bättre på alla sätt. Sportsligt pratar jag nu. Och när jag får det presenterat för mig, vad de vill att jag ska göra i klubben, så känns det som att ja, det här är ett sätt att ta ny fart i ens karriär. För bara på den delen jag ju nu ska jobba med är någonting som jag alltid har brunnit för. Jag har alltid varit nyfiken, alltid varit intresserad av skapa så att människor jobbar och drar åt samma håll och jobbar om och följer det man är överens om. Det har alltid legat mig varmt och hjärtat och det är precis vad det här yrket handlar om.
Berätta exakt, vad är det du ska göra?
Exakt det jag vet vad jag ska göra idag är att vi ska bygga upp en organisation som dels vi själv kan följa, så att, som går att följa. Dels de som väljer att spela med oss i Björklöven ska känna en trygghet i att det är så här vi jobbar i Björklöven. Så här jobbar Björklöven. Oavsett när du sätter in dina första skär nere i Dragonhallarna till du kommer till T3 så finns det en plan för dig. Och det låter väldigt stort, men enkelt sagt så är det så att ledarna som jobbar i föreningen ska känna en trygghet och det finns ett styrdokument. Inte 100% detaljerat, men vi har det här sättet jobbar vi på, det här, så här vill vi spela hockey, så här vill vi att du tränar i den årskullen, så här mycket vill vi att du tränar. Och i A-laget så spelar vi på det här sättet, juniorlaget, J20, J18, U16. Det finns ett synsätt, ett samsätt som går och man ser mönster i hur vi jobbar. Och det ska jag tillsammans med övriga ledare för föreningen ta fram. Och främsta uppgiften för mig det är att se till att det efterföljs och efterlevs. Så att de som spelar i Björklöven får den absolut bästa utbildningen de kan få.
Men det är ju lätt att sitta här och prata om det. Mm. Hur ska det bli i verklighet?
Verkligheten ska bli, den är precis påbörjad nu. Jobba med ledare, jobba med spelare för att verkligen se till att så här blir det. Men framförallt blir ledarna de som blir de viktiga. Och att vi, eller jag egentligen, se till att vi jobbar utifrån det vi är överens om att göra. Och jag kommer inte ensam att ta fram det här, utan det här ska vi ta tillsammans med ledarna så att alla känner en delaktighet i det här. Inte på något sätt en polsk riksdag, och det ska inte vara en bok med 300 sidor hur vi ska göra, utan det ska vara enkelt och tydligt.
Men gäller det alla lag ända ner till 3 kronor eller bara U16 uppåt?
Nej, det som gäller det är det som är på T3 till att börja med. Ja. Men i och med sportsligt ansvar så innebär det ju också det som händer på Dragon, att vi har en verksamhet, och det vet jag att det är det redan på Dragonhallen, och de har en bra verksamhet, men förberedelsen på Dragon är ju för att ta sig till T3 och att det här spetsar till verksamheten ytterligare lite grann. Så att jag anser att den absolut största nyckeln och den absolut viktigaste nyckeln är att vi börjar träna på rätt sätt, Och jag säger inte att man har tränat fel, men vi måste kvalitetssäkra så att vi tränar på rätt sätt, så att inte vi behöver ha en spelare som flyttar härifrån till varken Luleå eller Skellefteå eller Modo eller någon annanstans för att han inte får den träningen i sin egen stad. Det är nummer ett. Mm. När vi kan säga att vi tränar precis, jag vet hur man tränar i Luleå, jag vet hur man tränar i Skellefteå. Jag vet hur man i alla fall tränade i Modo. Jag har ingen aning om idag. Idag är de i samma serie som vi är. När vi kan säga det att till en grabb i 13-14 års åldern, att vi gör samma sak som dem. Ska du flytta för att du inte gillar rum. Inte för att du inte får den träningen du får. Och det kan jag garantera att så kommer det att bli. Vi kommer att träna lika bra som alla andra lag. Men det är nummer ett. Det är nummer ett.
Men om man ser på fakta, U16 har aldrig varit så dåliga som de var den här säsongen. I18 missade I18 svenska för första gången. De utökade med 5 lag som går vidare. J20...
I elit.
Ja, A-laget missar
playoff.
Ja. Hur ska ni vända den trenden?
Det är jättesvårt att peka på en sak. Däremot så en sån dålig säsong kan ju inte gå annat än bättre. Så att, det är ju också så. Men det blir ju inte det med att man säger att det blir så. Utan det är en av grejerna är just det här. In med rätt personal. In med rätt typ av ledarskap. Och sen förbereda de här lagen för att det blir mer träning. Vi kommer att bli mycket, mycket, mycket mer noggrann med det vi håller på med. Och det kommer inte vara någon enkel resa att spela i Björklöven. Däremot kommer den bli väldigt, väldigt rolig. Vill man välja den enkla vägen, då ska man välja något annat alternativ. Både som ledare och som spelare. Det kommer bli tufft, men det kommer bli roligt.
Hur menar du då att det inte ska bli en enkel resa?
För att det är inte enkelt att spela hockey. Det är väldigt roligt, det är kul. Men det är ingenting för lata människor. Och det är ingenting för lata spelare eller ledare, utan det förpliktar lite grann att ta på sig den här tröjan, Björklöven-tröjan. Och det innebär att de som kommer att se, oavsett vilket lag de tittar på, så ska de känna att fan, de gjorde rätt för sig i alla fall på banan. Och det gäller inte minst vårt representationslag. De gjorde rätt för sig. Okej, de förlorade mot en motstånd som var bättre idag, men de gjorde allt de kunde, och det tycker jag ska genomsyra verksamheten. Just jobbet.
Men de senaste åren så har ju i alla fall jag haft känslan att om man kommer till Björklövens A-lag så har man nästan slagit sig på bröstet och man känner att man har åstadkommit någonting. Mm. Man har varit lite bekväm i det. Är det slut på det nu?
Absolut. Jag tycker någonstans att redan i rekryteringsfasen i år så har Dalle gjort ett väldigt, väldigt bra jobb så här långt med spelare som man har tagit hit. Och det är killar som både har varit här men inte har varit här. Och de har fått ett budskap till sig att det är det här som gäller i vinter. Tommy och Marcus jobbar stenhårt med just den grejen just nu i laget. Att vi är inte, jag vill inte snacka om någon revansch från i fjolåret. Varje säsong är ny. Men det som påbörjar nu, det är något nytt. Jag säger inte, jag vet inte om jag någonstans... håller med till 100% att man kanske blir tillbaka lutad, utan det är ju någonting som man i föreningen bjuder på i så fall, att man låter folk vara det. För det här är ju en högpresterande maskin som måste prestera på högsta nivå för att vi ska vara attraktiva. Och jag tror på något sätt att man kan känna en viss känsla att det här vill jag vara, här vill jag spela, men man ska också känna att här måste jag ju rätt för mig för att vara kvar. Det tror jag att det är det absolut viktigaste, oavsett vilken nivå du spelar på, oavsett var du spelar, både som spelare och ledare.
Men du sa ju att när du kom till Björklöven inför säsongen 06-07 så var det just kontinuiteten som var så viktig. Och i år så har ni redan skickat 10 spelare. Det kan ju bli 13 om inte jänkarna.
Så är det absolut.
Det är ju inte kontinuitet.
Nej, det är inte kontinuitet. Men någonstans så blir det, till viss del så blir det ju en ny start också. Efter en säsong som har varit. Vissa spelare väljer att lämna, vissa spelare väljer att... Vi har valt att inte förlänga med vissa spelare. Så att Det är helt riktigt, men någonstans måste man påbörja en kontinuitet både med spelare och ledare. Och det kommer inte att bli så i fortsättningen, utan det handlar om att bygga slag.
Björklövens identitet har ju som varit bortblåst de senaste 10 åren. Mm. Kan väl säga sen du lämnade sista gången.
Mm.
Det har varit nya tränare, nya sportchefer. Ingen har som riktigt vetat vad Björklöven står för hockey.
Mm.
Och nu säger att du ska ta fram ett sätt som Björklöven ska äga sättet att spela. Hur ska det vara? Vad ska man förvänta sig av Björklöven nu?
Jag tycker att den frågan är befogad, men den frågan kan du inte få fullständigt svar på än. För att det är en metod vi håller på att jobba fram nu. Däremot så kan vi inte någonstans blunda för det som händer i hockeyn idag. Det är en aggressiv hockey. Det är ett spel där man pressar motståndaren, man forecheckar motståndaren, man åker oerhört mycket skridskor. Mer än så vill jag inte säga just nu, mer än att vi vill ha ett spel där man som i Daniel Johanssons roll som sportchef, tappar man en spelartyp och är nöjd med den spelartypen, så letar man den spelartypen. Man stoppar inte den i handen i en påse och så rycker man en spelare och så säger man åh, den här är bra, den här kör vi på. Utan vi vill ha spelartyper som passar in i systemet vi ska spela. Men exakt i detalj, vi ska ha ett oerhört bra försvarsspel, men nyckeln ska ligga i vårt jobb, i skridskoåkningen, i forechecken, där vi skapar själv i matcherna. Det är så vi diskuterar ända från där du kommer upp till T3 Arena och ska spela, så ska det genomsyra verksamhet. Det innebär också en speciell typ av träning. Du ska orka spela på det här sättet, så att det kommer ju också förändras i leden i fysträningen, att den måste ses över. Jag har ingen aning om exakt hur den är i detalj idag, men det är ju en verksamhet som vi måste känna att den är vi trygg med när vi kliver in i säsong, så är vi så förberedda för att spela på det sättet.
Jag skrev ju en bloggkrönika häromdagen att Björklöven just nu är så infernaliskt osexiga, men jag älskar det, att de är så intressanta.
Mm.
Det känns som att ni är nystartar. Från fanshåll så är det ju väldigt oroligt. Mm. Bara division 1 spelare som kommer in, i och för sig så är det bara 2 stycken, men det är oprövat.
Mm. Mm.
Tommy Jonsson har ju fått väldigt mycket kritik.
Mm. Mm.
Det har satts upp banderoller.
Mm.
Vad har du att säga för att lugnas?
Nej, egentligen inte. Egentligen, det är svårt att säga exakt det de vill höra. Men det jag kan säga det är att jag är inte orolig. Jag är ytterst ansvarig. Och jag vet att det kommer att bli bra. Och jag vet också att vi inte är klar med truppen än idag. Vi är oerhört nöjda med de spelarna vi har lyckats rekrytera hittills till det här bygget. Dels fått hem någon spelare som också besitter ett gröngult hjärta som har spelat i klubben och uppvuxen i klubben. Men också att vi tittar på spelare utifrån ytterligare för att spetsa till vårt lag. Och då menar jag inte bara spetsa till i kvalitet, utan även bredda vårt lag på, för att vi ska bli oerhört slagkraftiga. För att jag är inte det minsta orolig för vårt lag. Jag är inte det minsta orolig för vår ledning. Jag vet att det kommer att bli riktigt, riktigt bra.
Är Tommy och Marcus rätt män att leda?
Absolut, för annars hade de inte fortsatt leda det här. Utan de är helt rätt män att leda det här.
Varför är de rätt?
För att det är 2 väldigt bra tränare. Tror stenhårt på dem. Jag jobbar parallellt med en av dem. Och jag har aldrig känt mig orolig överhuvudtaget.
Du är ju ytterst ansvarig för ledarskapet i Björklöven, eller för det sportliga.
Mm.
Vad betyder ledarskap för dig?
Trygghet. Ramar och trygghet. Fast ramar är ju trygghet egentligen. Så att, kontinuitet. Men jag egentligen skulle säga att ledarskap betyder tydlighet och trygghet.
Du kan ju lätt upplevas som bordus och svär mycket och är elak i tv när man ser det från båset. Men du har ju också en mjuk sida.
Absolut.
Hur är det, svår balansgång som ledare det där?
Jag funderar aldrig på det, utan jag någonstans så, jag har inte bestämt mig för det, men någonstans så är man där man är. Jag tror att de som känner mig bra ser de här sidorna lite då och då. Jag spelar aldrig förbannad, jag spelar aldrig ledsen. Är jag ledsen så är jag ledsen helt enkelt. Är jag arg så är jag arg. Sen är det uttryck på olika sätt. Ja, man står man i ett bås och vill ha igång ett lag så kanske man gasar lite extra för att få igång dem. Men sen att det finns kameror där eller inte, det har jag alldeles funderat på. Men och ibland är de ju på lite olämpligt poserade. Så är det ju naturligtvis. Det som kommer ur hur man säger saker och ting. Men nej, alltså jag är jättesvårt att säga att jag skulle vara någon annan. Det är klart, jag lever ju inte vardagsrummet hemma när jag blir arg. Jag kan ju slå igen en båsdörr i båset för att få en reaktion. Hemma skulle jag aldrig smälla igen en dörr. Så att, men jag tror inte jag är någon annorlunda någon annanstans. Däremot så ger det mer känsloyttringar i ett bås.
Jag pratade ju med John Slättboll om samma sak om ledarskap. Och han sa ju att det är ju konsten att kunna kommunicera, vara familjefar, psykolog och så vidare. Hur hanterar du de här olika rollerna?
Jag är ju ingen skillnad på någonting egentligen. Utan jag precis som jag sa, jag tycker någonstans att det är lättast för mig att vara ledare om jag är den jag är som människa. Jag lägger inte till någonting, jag tar inte bort någonting när jag ställer mig i omklädningsrum eller när jag är med. Det är klart, jag står inte och håller tal hemma för mig själv men eller står och pratar, men någonstans säger jag den jag är. Jag försöker bara, eller jag försöker inte. Jag undviker att göra som någon annan. Fan, det där lät bra när någon annan sa det. Då är det inte mina ord och då tror jag inte det blir bra. Utan jag försöker bara göra det hjärtat och det hjärnan säger. Och det funkar bäst hittills.
Du har ju pratat mycket om gruppdynamik. Hur gör du för att jobba med det? Eller för att vårda den?
Personlig, väldigt personlig kontakt med de vi ska jobba med. De ledarna vi ska jobba med. Och skapa en trygghet hos dem. Där de känner att dels känner att man känner sig trygg i den miljön vi ska jobba. De känner sig trygg med mig som deras ledare. Och de också har ett oerhört stort självförtroende när de har sina grupper att jobba med. Och känner att det finns en trygghet som Björklöven står för. Jag har Björklöven i ryggen när jag står och pratar för mitt lag. Så har jag Björklöven i ryggen. Och det är oerhört tryggt som ledare att känna att man har självförtroendet. Man måste ha självförtroende även om du har förlorat tre matcher eller två matcher. Eller precis lika bra självförtroende som du har vunnit. Så känner jag att så kommer jag att jobba med de ledarna vi har nu. Skapa en trygghet där de känner att de har hela löven i ryggen. Och när man gör det, då gör man ett bra jobb.
Och när du är inne på det, att kunna behålla självförtroendet när man förlorar. Jag såg ju en intervju med dig där du sa att du nästan triggas mer i motgång.
Men jag tror att man på något sätt så är det ju en lite sjuk värld och man är oftast väldigt, väldigt ensam. Som ledare. Och just den biten så tror jag att man jobbar med precis allt när man har förlorat en hockeymatch. Man är aldrig så noggrann som då. Och från ordförande två så går man ju in i det. Så att jag tycker det är fel att säga, jag har sagt det själv och jag säger det många gånger, att man triggas av motgång. Men jag tror att man någonstans blir skarpare av vissa lägen. Precis som en soldat blir oerhört skarp, eller en polis eller en pilot blir oerhört skarp i just i ett avgörande moment. Så tror jag att människan funkar så. Precis som jag tror vem som helst skulle agera när man hamnar. Alla människor utsätts inte för den här pressen. Skulle man hamna där så tror jag att de flesta människor hanterar olika situationer utifrån vilken situation man är i.
Återigen till din militäriska karriär. Hur har den format ditt ledarskap inom hockeyn?
Men jag tror militären är väldigt tydlig med vad de vill få fram. Om man kommer överens om att göra någonting, då gör man det. Det gör man sällan sidospår och säger nej, men nu skiter vi det här, nu gör vi något annat. Har man bestämt sig för att göra en grej så gör man det. Och det är väl egentligen framförallt det jag brukar känna, att Jag vet, jag har fått något nickname någon gång där jag kallas för majoren, och bara för att man vad heter, höjde rösten lite grann. Och jag har inga problem med det, men jag tror någonstans där att det har jag funderat på, vad har präglat mig från det livet. Det är just framförallt det här att är vi överens om att göra det här, då gör vi det. Vi kan inte bestämma oss halvvägs och säga att det här lyckas inte, utan nu genomför vi det här. Och det känner jag många gånger, att just den tron att man verkligen jobbar igenom idéer, det betalar sig till slut. Det kan kosta lite grann på vägen, men när man känner tryggheten, när man har nått dit så känner tryggheten, då betalar det sig oftast.
Du nämner själv, du kallas för majoren. Du har ju en djup norrbottnisk röst.
Mm, mm.
Har den varit till din fördel i ledarskapet?
Och det vet jag faktiskt inte. Det är ju svårt att säga när man hör ju inte den på samma sätt själv, utan den har kanske både varit till för- och nackdelar många gånger, men ingen aning. Jag hoppas det. Den går ju tyvärr inte att förändra så mycket.
Du pratar ju även flytande finska.
Ja.
Har det varit en fördel?
Det har varit en väldigt stor fördel när man har finska spelare, just att man kan även i formen när man ska ha kontakt med finska agenter och spelare. Så att absolut, även i det vanliga livet har jag haft stor fördel om det.
Hur länge ser du det här som ditt... Är det ett tvåårsprojekt du har, eller ser du det här som ett fast jobb? Eller?
Nej, den dag jag börjar se det här yrket som fast jobb, då tror jag ska byta jobb. Utan jag ser det som ett...
Alltså jag tänkte Björklöven här.
Ja, nej, jag ser det som ett uppdrag. Sen hur lång tid det tar, om det tar 2 eller om det tar 10 år, det låter jag vara osagt. Men det finns ett härligt jobb att göra, det är en härlig utmaning. Och jag känner bara att tiden spelar mindre roll, utan det är jobbet som ska bli gjort. Och det kommer till viss del att ta, vissa grejer kommer att ta längre tid än andra, men jag har ingen tid för det.
Min privatpsykologiska del av mig själv säger att du drivs av utmaningar. Om Björklund går upp i SL, känns det som att målet är uppfört och du byter utfört och du byter jobb, eller?
Nej, alltså skulle vi ha det, eller när vi har den får jobba i en förening som tar klivet upp, så börjar ju nästa utmaning, och det är ju naturligtvis att göra ett bra jobb där. Idag tänker jag inte. Jag har någonstans tog ett beslut när jag tog det, men jag ska inte fastna i tanken om SHL. För jag tror att den dag man har en bra verksamhet så är man aspirerad om en plats. Utan målet ska ligga och ha en bra, oerhört bra verksamhet idag utanför SHL. Vi ska göra samma saker som dem under tid, och då kommer vi också aspirera om en plats där. Men idag så ligger inte det för mina ögon, utan idag ligger utmaningen i att vi ska ha en ruggigt bra verksamhet. Ruggigt bra verksamhet.
Du har ju sagt att du är hockeyknarkare och du drivs av känslan man har i ett bås. Hur ska du klara av att inte stå i ett bås?
Känslan att driva de här människorna som står i båsen och känna glädje och inte sorg, men glädje och känna förluster med dem. Och jag känner det redan nu. Jag styrelsen har ingen möjlighet överhuvudtaget, och jag har sagt det till Tommy Jonsson, jag är inte här för att ha Tommy Jonssons jobb. Det är inte därför jag flyttar hit. Om jag hade varit tränare, hade jag kunnat träna kvar i Björklöven. Nu, eller i Luleå Hockey. Nu känner jag att det här är den stora utmaningen. Och jag drivs redan av det här och ser dem här. Prata med de människor jag redan börjat träffa för de här olika rollerna. Och hur de brinner för uppgift.
Så om ni ser ingen annan utväg än att skicka Tom under säsongen, så kommer inte du ta hans jobb?
Aldrig. Aldrig.
Sista frågan blir... Varför tackar nej till jobbet som förbundskapten i Saudiarabien?
Oj, vad häftigt. Det hade jag nästan glömt bort. Jag tackade nej då på grund av det att jag var helt fel läge som i min karriär. Jag tror inte att det gynnar min karriär att vara förbundskapten i Saudiarabien. Jag tror att jag såg framför mig där man skulle sitta i bak baksätet och bli skjutsad, för jag fick inte ha någon egen bil utan bli skjutsad i en Rolls Royce vit med sandfärgad klädsel ska man åka till träningarna. Och så jag kände bara att det hade i sig varit rätt häftigt, men det hade inte gynnat min karriär just då.
Men ett häftigt äventyr.
Ja, det hade det varit.
Du, Jocke, eller ska man säga, är det någon som säger Joakim till dig?
Nej, inte längre.
Jag har en bror som heter det. Det är två personer som kallar, eller säger Joakim. Det är hans fru och våran mamma.
Ja, nej, inte ens min fru sa Joakim till mig. Och det, min mor säger det någon gång faktiskt, men det är inte ofta hon heller säger.
Nej. Hur som helst, tack för att du ställde upp.
Tack så mycket.
Kör hårt i vinter.
Tack.